Den här veckan är vi extra stolta över att vara en finlandssvensk. Korrigera mig själv, den enda finlandssvenska politiska podden i detta land.
Otroligt.
Och med betoning på det finlandssvenska.
Mm. Och Svenskfinland tar ju över nu, ännu mera. Vi finns i presidentens slott. Det är vi som står för den stora vänstervågen i landet. Vi är överallt och det här helt utan att SFP ens har valt en ny ordförande ännu.
Finland, det är vi.
Det blev spännande.
Ja, det är bra.
Vad ska vi prata bort det här?
Chop, chop. Det här är ett nytt avsnitt av än en gång den finlandssvenska politiska podden Politiken med Marianne Sundholm, Magnus Wanjung och mig, Joakim Runt. Ja, alltså alla är finlandssvenska. Från president till valvinnare och sådär.
Nu är det ju alltså väldigt... har man en president och en sån här total dominerare i EU-valet som båda talar klingande finlandssvenska, så det är klart det är synlighet för svensk Finland. Mm. Vad det sen betyder för politiken i svensk Finland, det är svårare att säga.
Jag tycker att Nils Torvalds kommenterade det här ganska intressant på valkvällen när han fick frågan om vad det betyder när han har ju då liksom varit väldigt aktiv i den här SFPs kampanj för att försvara det här finlandssvenska mandatet i Bryssel, så att säga, alltså SFPs mandat. Men när han fick frågan vad det betyder att det nu då åker två finlandssvenskar till Bryssel, så svarar han så här.
Li, en gammal god vän till mig, och jag är den första att gratulera till ett fantastiskt valresultat. Men man kan inte vara en finlandssvensk röst bara på grund av sitt modersmål. Man måste också ha de finlandssvenska rösterna bakom sig, och det är där kanske skillnaden finns.
Men det är ganska intressant. Vem är en finlandssvensk röst? Vem försvarar finlandssvenskarna som politiker?
Det är lite det jag försökt vara inne på när man frågar sig vad betyder det här med finlandssvenska rösten i Bryssel, finlandssvenska mandatet i Bryssel. Hur mycket handlar det om att försvara finlandssvenskarnas rättigheter i Finland?
Alltså vad man gör. Är det? Vad är finlandssvenskarnas rättigheter?
Det blir lätt väldigt svårt.
Det är ingen homogen massa direkt.
Nej, men det där, frågar man de finlandssvenska väljarna, så är det väldigt tydligt vem som representerar svensk Finland. Svenska Yles datagrupp gjorde en jämförelse. Jag tror den här grafiken tyvärr gick ganska många förbi, för det var så mycket annat på måndag efter valet. Men de har en fin ruta där de har satt ut prickar med kommuner som visar att det finns ett väldigt tydligt samband mellan andelen svenskspråkiga röstberättigade i ett område och andelen röster på SFP. Det är alltså helt linjärt. Jag visar nu den här grafiken åt er så att ni förstår. Ja. Men alltså, röstar man, är det hög andel svenskspråkiga, så är det också hög andel röster på SFP.
De här går hand i hand.
Utom i, jag ska berätta, utom i Larsmo och Pedersöre, där man röstar på Kristdemokraterna, och deras bruk där 30% röstar på Vänsterförbundet.
Och det är det enda undantaget.
Janne Vass hemort.
Nytidschefredaktör.
Ja. Men ska man kanske lite ändå tolka det här Torvalds uttalande, tänker jag, som att den som då sitter på SFPs mandat har ett annat intresse av att föra fram de här, om det då finns några finlandssvenska specifika frågor, eftersom man har de väljarna bakom sig, man är beroende av de rösterna också i nästa val. Det är då inte Li Andersson, eller för den delen Alexander Stubb, som har huvudsakligen finskspråkiga väljare kanske ändå bakom sig.
Att man har, oberoende vad man har för språklig bakgrund själv, så har man liksom ett mandat för det finlandssvenska på ett helt annat sätt om man representerar Svenska Folkpartiet.
Sen vilka de där frågorna, är det då liksom, är det liksom snus och skarvar? Ja. Eller vad är det?
Kan någon peka på alltså någonting specifikt finlandssvenskt, som till exempel då Europaparlamentariker Torvalds skulle ha jobbat för under sina år där?
Ja, han lyfte åtminstone fram väldigt mycket själv, tycker jag, under den här valrörelsen.
Sen har vi haft en rolig debatt om, eller okej, det var kanske inte en debatt, det var en artikel i HBL med just Janne Vass.
Kunde ha blivit en debatt.
Kanske ännu blir, efter det här avsnittet, men alltså att det där att finns det en vänsterrörelse in i svensk Finland. Det här har ifrågasatts av bland annat Alfred Bakka. Och helt roliga poänger Janne Vass lyfter upp och namedroppar väldigt många finlandssvenskar inom partiet, förutom Li Andersson, Veronica Honkasalo, Silvia Modig. Tidigare hade vi ju Claes Andersson. Men så poängterar han också att vänsterförbundet mer eller mindre har slopat all finansiering av den finlandssvenska verksamheten och att den drivs nästan helt och hållet på frivillig basis. Mm-hmm. Nu, det är helt intressant tycker jag, att det finns starka svenskspråkiga röster, men det är inte någonting som partiet prioriterar i och för sig. De har ju svårt med finansieringen. Det är inte ett stort parti med mycket pengar, men ändå.
Sen den andra stora finlandssvensken, Alexander Stubb, han har den här veckan bjudit in till Gullranda-samtal. Och är man skarp så kan man ju räkna ut att det måste handla rimligtvis om samtal på Gullranda.
Men, som Allsång på Skansen.
Som Allsång på Skansen. Men vad liksom samtal om vad då och med vem?
Först och främst så förs de alltså inte på Gullranda.
Så det var en fälla.
Men Gullranda-samtalen har väl kanske blivit lite av ett brand. Det var ju president Sauli Niinistö som instiftade den här traditionen och de hölls då i många år på sommarresidenset Gullranda. Men där renoverar man just nu, så de hölls på presidentens slott i Helsingfors. Men de skulle ändå vara då lite så här informella. På inbjudningskortet stod det till exempel att man skulle lämna kravatten hemma.
Okay.
Men där var ungefär 100 inbjudna gäster, alltså utländska politiker, flera utrikesministrar, bland annat NATOs sannolikt nästa generalsekreterare Mark Rutte. Så det fanns väl vissa liksom strategiska baktankar säkert också bakom den här gästlistan. Men sen var där en massa då liksom inhemska politiker och forskare och journalister och så vidare. Och så har man pratat utrikespolitik och EUs framtid i ett par dagar.
Mm. Är det liksom, går det att jämföra med det här Suomi-arena som hålls på somrarna, som också är någon sorts då politiska dagar? Eller?
Där är det mera PR och firmor, okay. Tycker jag nu för tiden. Det är inte så mycket, alltså det är inte lika mycket politiker som det var förr.
Okej. Okay. Så Gullranda-samtal, är det mera då att lyfta presidentens vishet och visa tankar?
Ja, alltså Gullranda-samtalens stora kärna var förstås president Alexander Stubb själv. Alltså han njöt verkligen. Man förstår varför han har tagit över den här traditionen av Sauli Niinistö. För det här är ju liksom ett forum där han är i sitt esse.
Sen såg jag att Sauli Niinistö var bjuden, men han kom inte dit.
Ja, just det. Nej, men han var väl ute alltså på ett viktigt uppdrag. Där var till exempel Tarja Halonen var där, så ja. Men, men de är ju lite speciella. Det är liksom, Stubb sa i sitt inledningsanförande att han hoppas på en liksom avslappnade diskussioner, en stor öppenhet och så vidare. Men det är ju inte ändå så att det berättas en massa hemligheter där, för alla de här diskussionerna direkt sänds ju på TV. Men visst, det var liksom högstående och väldigt intressanta diskussioner, och dessutom så tror jag att det som det också gav var att man började få liksom mer och mer en inblick i den utrikespolitik som håller på att utformas av Stubb och av regeringen, till exempel i ett samtal mellan Stubb och statsminister Petteri Orpo.
Vad talar de om då?
Stubb tycker ju om det här begreppet som han själv har brandat, det här med värdebaserad realism.
Just det.
Så det här använde han i tid och otid, både i de här diskussionerna med till exempel Mark Rutte och också då i den här diskussionen med Petteri Orpo. Och det börjar kanske mer och mer liksom klarna vad han menar med det. Alltså det att det är värdebaserat, så det handlar ju då om att man ska stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter, en sån här regelbaserad världsordning och så vidare. Men bara då på något sätt till en viss gräns, för att den här realismen, det betyder att för att lösa olika globala utmaningar som till exempel klimatkrisen och annat, så måste man också klara av att samarbeta med länder som inte har samma värderingar som Finland. Och Stubb beskrev det här som en slags maktkamp som pågår just nu i världen mellan väst, ett 50-tal länder i väst, och öst, alltså Ryssland och Kina, och att den här maktkampen avgörs av länderna i syd, alltså de här som brukar kallas för det globala syd, alltså länder som Indien, Indonesien, många länder i Afrika, Nigeria och Brasilien till exempel. Och hans svar var att man får inte sitta på allt för höga moraliska hästar i förhållande till de här länderna, ställa krav för att man ska handla med dem och så vidare, därför att då förlorar man dem till Kina.
Ut med principen alltså.
Ja, det här har varit en diskussion ganska länge inom biståndsdiskussioner, att hur mycket krav kan man ställa på ett land för att man ska ge hjälp åt dem. Kan man kräva att de ska ha demokrati, eller kan man hjälpa ett land med diktatur? Liksom att vad ska man ställa på krav på ledningen i ett land för att få hjälpa folk där? Men var det har jag hittat på det här, eller sa inte Alexander Stubb i något skede inför presidentvalet att han funderar på att förnya de här gulranda samtalen?
Ja, han sa väl faktiskt det, att han ville flytta ut dem i landskapen och liksom höra lite mer vanligt folk. Och så här. Det såg man kanske inte någonting av nu på slottet, men det kan ju hända att han tänker ordna någonting sånt också. Men det är ännu om den värdebaserade realismen. Det som liksom klarna ännu mer var också att han liksom nu droppar namn på sådana länder som han tycker att man i realismens namn ska samarbeta med. Här fanns då bland annat sådana länder som Saudiarabien och så vidare. Så sa han också att i en allt mer svartvit värld så hamnar man kanske att göra också ganska svartvita val, till exempel, som man inte alltid tycker om, till exempel när det gäller att välja mellan Kina och USA, så måste man välja USA alla gånger, oavsett om man gillar allting USA för tillfället står för.
Mm-hmm. Fanns det någon som då liksom ifrågasatte hans tankar, eller var det mer så där att Petteri Orpo satt då och höll med? Det var inga andra på plats där som utmanade honom.
De två berömmer ju varandra väldigt, väldigt mycket i tid och otid. Och dessutom har ju alltså Samlingspartiet har ju mer eller mindre monopol på utrikespolitiken. Alltså man har statsministerposten, presidentposten, försvarsminister, utrikesministerposten. Men inte hördes det hemskt mycket oenighet i de här diskussionerna.
Apropå Alexander Stubb. Fortsättningsvis, Stubbs barndoms höghus, som ju ligger i Lövö i Helsingfors, så fick här för några dagar sedan en plakett i aluminium tillsatt på väggen, och på den här plaketten så står det då fint: här föddes Finlands republiks president Alexander Stubb, och här bodde han mellan åren 1969 och 1989. Alexander Stubb var inte själv med där när den avtäcktes, men pappa Göran var där. Och skåla och liksom tyckte att det var trevligt. Och pappa Göran var inte heller sen att peka ut garage nummer 29. Där Finlands president Alexander Stubb hade ertappats med att sitta och dricka bärs.
Oj, oj.
När det var inte alls meningen att man skulle sitta och dricka bärs i garage nummer 29. Utan där skulle familjen Stubbs bil förvaras. Men det här berättar Göran väldigt glatt åt de som var där på plats. Det här är ju spekulationer, men jag kan gissa mig till vad unge Alexander Stubb hade svarat när pappa Göran kommer instormande där bland bärsen och säger: vad sitter du här och dricker öl? Och så svarar Stubb:
lugna puck. Tack ska du ha. Tack.
Tror inte.
Kanske.
Som vi säger i Finland.
Nu ska vi prata om tidigare samlingspartisten och nuvarande sannfinländaren, näringsminister Ville Rydman, som ju är lite sådär aktuella uppvärmd igen i och med att det blir ju inget åtal för ärekränkning för Helsingin Sanomats del, efter att de då hade skrivit en artikel där de visar att Rydman mer eller mindre har använt sin alltså politiska position för att få ligga, och de är väldigt unga kvinnor. I veckan så fick vi också veta att Vänsterförbundet, Socialdemokraterna och De gröna lämnar in en interpellation mot samma Ville Rydman. Varför gör de det?
Där är flera saker. Egentligen kanske huvudbudskapet hos dem just nu det handlar förstås om att vad som är lämpligt att vad som är lämpligt för en minister, men hans attacker alltså mot media är en ganska stor del av den här interpellationen. Han har ändå liksom svartmålat journalister som har gjort sitt jobb och tagit reda på saker.
Mm. Och inte bara journalisterna utan också dessutom de här kvinnorna som vittnar i den här artikeln. De var ju också då föremål för den här brottsundersökningen. Men man väcker ju inte åtal mot dem heller. Alltså alla frias ju, men man reagerar väl nog på att han på det här sättet har liksom misstänkliggjort både medierna och de här kvinnorna.
Och i det här pressmeddelandet som de skickar ut om den här interpellationen, alltså gruppordförandena för Vänsterförbundet, De gröna och Socialdemokraterna, så talar de förstås det, om det att liksom har den här ministern något förtroende, och framförallt har Wille Rydman de andra regeringspartiernas förtroende, för det har ju kommit lite tveksamma uttalanden från både Samlingspartiet och SFP som konstaterar att han nog inte skulle kunna vara minister eller sitta i deras riksdagsgrupp.
Nej, och Samlingspartiet kickar ju honom redan en gång. Mm.
Det är lite lättare utväg, tänker jag, än när det stormar kring en annan sannfinländsk, mycket kortvarig minister, Vilhelm Junnila, på sommaren. När det handlar om, kan en sån här person sitta i regeringen? Nu har man löst det här, alltså både från Samlingspartiets och SFPs del, genom att säga att han kunde inte sitta i vår riksdagsgrupp, även om det inte egentligen är det frågan gäller. Otto Anderssons kommentar.
Som statsminister Orpo, det är att Rydman inte skulle kunna vara en medlem i svenska riksdagsgruppen. Samtidigt så har vi kommit fram till att vi kommer att rösta på samma sätt som då ärendet senast var aktuellt, det vill säga för regeringens fortsättning.
Har Rydman bett om att få sitta i svenska riksdagsgruppen?
Men alltså Petteri Orpo motiverar ju det här faktiskt med Wilhelm Junnila fall. Han sa att avgörande då var att det var sannfinländarna själva som ville bli av med honom. Mm. Att det är liksom ministergrupperna, alltså
vilka som är ministrar,
partierna ska själva bestämma vilka som sitter som minister. Och det här var ju en stor diskussion under hela den här rasismdiskussionen förra sommaren också. Men nu är det ju ändå, jag menar, grund och botten handlar det här om var gränsen går för vad som tolereras av ministrar i den här regeringen. Och nu var det ju det som jättemycket av förra sommaren handlade om. Och då var det fokus på rasism. Nu hade det ju varit klart ända sedan den här regeringen bildades att det är inte där problemen kommer att sluta. Och det är inte bara rasistiska uttalanden som kommer att behöva tolereras om man ska sitta tillsammans med det här partiet. Utan det gäller också andra frågor. Jag menar, det handlar ju liksom om vilken sorts budskap och retorik som tolereras och accepteras och därmed också normaliseras i ett samhälle. Vi har sett också väldigt, väldigt hotfulla uttalanden mot transfrågor, mot sexuella minoriteter av representanter för det här regeringspartiet. Och nu har vi en stor diskussion, det är för tidigt i det här skedet nu när vi bandar att säga var det landar. Men det här, den här knivhuggningen i Uleåborg, där den misstänkta har kopplingar till högerextrema rörelser och också det här, enligt Helsingin Sanom, att det här knivhuggningsfallet på biblioteket i Jyväskylä 2013, så det är ju vänstern och gröna och alltså oppositionen hårt ute med att det här är liksom en följd av att rasistisk retorik normaliseras. Och då tycker jag det är intressant ändå att kolla lite, att var går gränsen? Hur hårt tar man ställning mot, jag menar, Petteri Orpo har tagit, jag säger inte att man kan jämföra nu högerextremism och fallet Rydman, men här finns nog ändå liksom den här diskussionen om vad man tolererar av personer i ministerposition. Petteri Orpo har tagit kraftigt avstånd till vad Rydman har anklagats göra. Men det här att liksom inte tydligare säga att som minister ska sånt här beteendet inte accepteras tycker jag är intressant.
Jag läste en analys eller en kommentar till det just gällande att Orpo istället börjar prata någonting om deras riksdagsgrupp och så här. Och den kommentaren ledde ungefär att Petteri Orpo må vara Finlands statsminister men han rår inte över Purra. Han kan inte gå och liksom
det är väl just det här som nu oppositionen tar tillfälle i akt att säga. Man kan liksom anklaga Orpo för bristande ledarskap för att han inte har koll på sin regering. Om SFP kan man ju ännu säga att Svensk Ungdom tillsammans med flera andra politiska ungdomsorganisationer har krävt Rydmans avgång.
De säger då att de betonar att sexuellt trakasserande beteende kan förekomma även utan att de uppfyller kriterierna för ett faktiskt brott. Det är det som de börjar med.
Han har aldrig anklagats för något brott heller.
Och sen att minister Rydmans beteende kan under inga omständigheter anses lämpligt för en auktoritetsposition. Och det som de oroar sig kanske mest för är nog det man ser hos oppositionspartierna överlag. Alltså att de oroar sig för att sannfinländarna inte verkar kapabla att hitta en pålitlig person inom sitt parti till ministerposten. Och nu är det här ju också intressant att de liksom... jag menar redan förra sommaren efter att Samlingspartiet hade kickat Rydman att sannfinländarna sen genast tar in honom som minister. Det talades
nästan för att bråka.
Det spekulerades om att är det för att bråka. Samma med att ställa upp Vilhelm Junnila i EU-valet. Är det bara för att han är röstmagnet eller är det för att bråka? Jag vet inte.
Apropå val så kan vi ju konstatera att i senaste riksdagsvalet så fick sannfinländarna 20,1% understöd. I EU-valet fick de 7,6.
Det gick illa.
Hur relevant jämförelse är det att jämföra riksdagsvalet med EU-valet?
Nå, inte så hemskt, men eftersom det är ett parti som har i många årtionden nästan sagt att EU är inte viktigt, så är det lite svårt att locka sina väljare till valurnorna sen. Mm. Men det är självklart ska man ju se det också som kritik mot regeringen, tycker jag. Mm. Inte kan man riktigt bortse från det.
Nej, man ser ju parallellt också att det börjar gå lite sämre i partimätningarna som gäller då alltså stödet inför nästa riksdagsval för sannfinländarna.
Det här var det på 15? De är under 15 nu, var det den här senaste. Och då jämfört med att alltså, hur mycket kritik den här regeringen än får så landar statsministerpartiet på ett stöd på över alltså på nästan 25%. Alltså jag menar, var fjärde människa som röstar i EU-valet har röstat på Petteri Orpos parti. Det är ett ganska otroligt valresultat. Så den här dynamiken, jag tror det var Åsa von Schutz som sa i HBL att den blir intressant att följa med.
Ja.
HBL hade också Markku Jokisipilä från Åbo universitet som sa att sannfinländarna får nog nu väldigt bråttom att vinna politiska segrar för att få upp det här stödet. Och han kanske gjorde den tolkningen att det blir liksom en uppskruvad retorik kring deras de här kärnfrågor om invandring. Och där kan det sen skära sig extra mycket med SFP.
Mm. Och EU-valet borde väl ha varit bra för sannfinländarna, för det var det här Rwanda-modellen och det var flyktingprat och det var
och
så här som de kunde ha
ridit. På sin lista. Mm. Ja, så det gick nog verkligt dåligt, för man såg det ju nog på Riikka Purra hur det där besviken hon var.
Mm. Men Riikka Purra har ju ägnat väldigt mycket tid åt att prata om de här nedskärningarna och ekonomin och sånt. Och det är väl det som kanske nu börjar synas. Så jag tycker att hon nu har kanske lite insett att det kanske löns mer att prata om invandringen, att stå och vifta med saxen. För att det är säkert så att en del av sannfinländarnas väljare tycker om den här tuffa ekonomiska politiken, men nu börjar vi se att det finns en del av de här väljarna som kanske inte gillar den.
Mm.
Men intressant som Marianne säger att Samlingspartiet tydligen inte alls lider av det man gör i regeringen, utan tvärtom.
De väljarna har ju fått exakt vad de gick till valurna för i riksdagsvalet.
Men vad betyder det här då för det här snacket om att det har talats om regeringen Purra, men nu är det Orpo som plockar hem 24? Vad kommer det att ändra på det här?
Nej, man får se. Alltså, samtidigt kommer här ju nu, det blir hård debatt om de här gränslagarna. Det kommer det bli ännu i sommar. Man såg det redan, det har varit rubriker nu också om att Nasima Razmiar från SDP redan säger att hon motsätter sig de här lagarna, trots att Orpo har ju haft sin charmrunda i alla grupper och SDP som parti inte ännu har tagit ställning. Det här kommer det att grälas om, och här kommer sannfinländarna förstås att försöka vinna alla poäng de kan, för att de måste liksom, man såg det inför EU-valet också när vi talade i förra poddavsnittet om att de ordnar sin temakväll om befolkningsförändring som de kallar det nu för tiden, att det är där de ser att de liksom kan få sina väljare tillbaka, att de måste koncentrera sig på de frågorna, och nu kommer frågor om gränsen och invandring och asylpolitik att diskuteras allt mera också när vi går in för hur EUs politik ska se ut i höst.
Så de måste få igenom den här lagen, och det ska se ut som att det är mest deras lag.
Alla vill väl lite att det är de, alla partier tycker väl lite att det är de som skyddar Finland här mot hybridhot. Det är liksom, det blir en intressant debatt att följa när det samtidigt finns det här att säkerhet trumfar allt.
I riksdagsvalet så fick Samlingspartiet 20,8, och precis som du sa, Marianne, så fick ju de alltså 24,8 i EU-valet nu.
Ja, de har ju vunnit alla val på sistone, alltså välfärdsområdesval, kommunalval, riksdagsval, EU-val. Och även om det säkert är lite en belastning att sitta med sannfinländarna och ha sådana ministrar som ställer till med skandaler och så vidare, så kanske Samlingspartiet valde rätt när de valde att bilda en sån här liksom hård högerregering med sannfinländarna. De har ju fått igenom precis allting som de alltid har drömt om. Vin i matbutikerna, de har tvålat till facket riktigt ordentligt och donat när man är med i NATO och så vidare.
Det är roligt att säga, för att råkar vara på flera av samlingspartier. Eller råka. Jag brukar vilja gå på vinnarnas valvaka. Och på partimöten, alltså hur han går omkring och myser, den här Petteri Orpo. Och så går han alltid med sitt... Han tar det där ena stopet öl i början av kvällen, och så är det ryggdunkande och alla är så glada, och han riktigt, alltså visst är han den som myser mest av de
Han är ju inte alltid emellanåt, han har ju varit lite hotad också, men nu alltså med att de har vunnit alla val, om det sen är Orpos förtjänst eller inte, de har ju liksom haft förliga vindar.
Och en polarisering där inom partiet har de ju också haft, där han sitter liksom på något sätt att kunna hantera båda sidorna. Men
nu är han ju väldigt ohotad. Han kommer att väljas om förstås. Och...
Det kommer nog ha jätteroligt där på sitt partimöte i Tammerfors.
Vilket är nästa val? Är det alltså kommunalval vi kommer att ha då nästa gång? Vi har ett val här. Ja.
Vi har faktiskt en liten paus nu på ett år.
Sen påminner vi om att om man vill höra av sig till politiken så går det väldigt bra med förslag, rosor, kritik eller annat. Och vart mejlar man, Magnus?
politiken@yle.fi.
Och vad gör man, Marianne, på arenan så att man ska få alla våra extra bonusgrejer när de finns?
Man trycker på både hjärta och alarmklockan under avsnitten.